Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu har vi Brattlandsgården för oss själva.
Förutom djuren.
Förutom djuren. Vad har ni för djur?
Nu har vi får, höns, gäss, hundar, katter, hästar.
Alla djuren förutom hundarna och katterna är, använder ni för, jag höll på att säga, för mat på ett sätt eller annat. Antingen äggen eller köttet.
Ja, gässen har vi för att vakta hönsen. Mm-hmm. Hönsen har vi för kött. Och ägg. Mm. Och fåren är ju för kött, skinn och ull.
Yeah.
Hästarna är våran eget.
De äter ni inte.
Nej.
Ni rider på dem.
De rider vi.
Men gässen vaktar hönsen. De, alltså typ de vallar dem typ. Eller håller koll på dem. Nej, eller börjar skrika liksom, om någonting.
De börjar skrika och blir så här stora.
Jag har hört att det finns fängelser som har, de har gäss utanför. För att det är typ bland det mest effektiva vakt djuren du kan tänka dig. Därför att hela flocken går, de börjar låta så in i helvete om det är någon som kommer gåendes eller någonting.
Ja, de gör det.
Och de flockas liksom så här runt
omkring. Ja, och sen attackerar de liksom.
Ja, det gör de säkert också.
Och jag tror en räv skulle ta om den vill, men ja, det verkar jobbigt tror jag.
Så att det är väl lite så, och det är väl så med varg också som jag tror mig veta, just att det är väl, alltså, den typen av rovdjur är väldigt måna om, vet de att de riskerar att få det minsta motstånd eller för, de vill inte, de ska vara väldigt hungriga om de ska ge sig in i en kamp för sitt byte.
Ja.
Och är det någonting så, även om det är 20 gäss som en varg eller räv skulle kunna ta hand om, kommer inte bli dödade, men så blir det, ja, men då kan lika gärna gå till granngården.
Hitta något annat, ja.
Hitta någonting annat. Men det är ju någonting som under, finns, skulle det funka mot varg tror du?
Ingen aning.
Jag vet ett väldigt otippat men väldigt roligt. Ja, nu rullar. Otippat men kul sätt för, jag har fårfarmare som har i varje land så att säga. De har lamor.
Ja, just det.
En eller två typ lama per flock eller någonting.
Och sen har du ju hundar också som bor med.
Ja, just det. Det är någon är turkisk
ras. Jag vet inte vad rasen heter, Natasha vet det. Men det är några här i Härjedalen som har sådana motbjörn.
Ja. Ah, mot björn, okej. Okay, okay.
Men de lever och bor med sina.
Just det, just det. Just lamorna är så coolt, för de blir ju direkt akklimatiserade så jag känner att ja, de är en del av flocken, men ja, är så här superkaxiga. Och du vet, om det är någon som kommer så backar de inte en meter, utan de drar dit och typ spottar på dem.
Ja.
Och det behövs nog väldigt lite för att skrämma bort någonting.
Ja, mm, ja, bara den där lilla, ja, men ni vet man ju själv om man möter en gapig människa.
Exakt. Så backar man ju. Går man på någon annan?
Liksom. Nej, det är det inte jag.
Välkomna till avsnitt 130 och en lång intervju med Mats Skott. Första gången som jag träffade Mats och hans fru Natasha var för nästan 4 år sedan då de var tävlingsledare för Åre Extreme Challenge. Jag åkte upp tillsammans med ett gäng från Haglös och vi bodde på Brattlandsgården. De har nu lämnat över just den tävlingen till Scott Cole och Mats fokuserar helt på ö till ö och livet på Brattlandsgården utanför Åre. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och Holiday Club Åre. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com.
Hur är livet på Brattlandsgården?
Helt fantastiskt.
Alltså det är ju när man kommer, den andra gången jag är här. Men när man kommer upp, nu har det börjat skymma lite. Men när jag kom så var det fortfarande lite dagsljus. Så det är ju, ja men det ser ju ut som en idyll verkligen.
Det är, för oss är det ett himmelrik att få bo här. Ja. Att ha skogen precis runt knuten och kunna sticka ut och springa. Vi har ett eget litet längdspår som vi drar som är 4 kilometer här.
Just det.
Och i morse var vi ute och red efter barnen och åkte till skolan.
Ja.
Och sen har man ändå närheten till tåg,
ja,
flygplatser,
ja,
jättefin skidåkning i Åre.
Ja.
Men ändå bor utanför allting.
Och det är en höjd och det är öppet och ni ser skutan. Och det...
Ja, vi sover med öppet fönster på sommaren, det är ingen knott.
Nej, just det, det också.
Det är...
Men hur ser verksamheten ut här liksom?
Vi har ju, när vi köpte gården 2010 så var det ju vandrahem här.
Mm.
Och vi köpte av familjen Fors som köpte det här början på 1900-talet.
Ja.
Och sen har det varit pensionat, hotell, vandrahem.
Har det varit anknytet till STF?
Ja.
Mm.
Och det var säkert i 20 år eller sånt. Så vi tog över, då var det vandrahem och då var det även vandrahemsdel i det här huset som vi bor i nu.
Det var här jag bodde när jag var här.
Ja.
2013,
och då var här kanske. Där vi sitter nu så var det ett sovrum.
Mm.
Och där var det ett sovrum och sen var det ett kök där. Och så var det ett till sovrum.
Mm.
Men nu hade vi lite för trångt där vi bodde i det lilla huset. Där vi har gjort ett kontor nu.
Ja, just det. Men, och
men i alla fall, för att komma tillbaka till
verksamheten.
Verksamheten så var det ju då... När vi köpte gården så var det ju läget vi bara varit helt förälskade i. Och så fortsatte vi med verksamhet med vandrahem. Men sen så insåg vi med att vi ville göra någonting annat med gården. Vi ville återskapa jordbruket. På
just det, för det fanns ju djur där då, fast det var kanske inte era utan det var bara folk som typ...
Det... Nej, det fanns inga. Det var en turridning, islandshästar, ja, som var här.
Ja.
Men det var ingen jordbruk på det sättet.
Nej.
Och jag hittade gamla bilder på Jantlis med museum i Östersund. Från gården här. Och då var det mycket mer öppet. Det var inte alls det här igenväxta. Och det var ju kossor. Och det var... Ja, men det var ett vanligt,
ja,
jordbruk egentligen. Så det försökte vi återskapa. Och sen då slutade med vandrahemsverksamheten och hyr ut det stora huset istället. Så det...
Till, säg den typiska kunden som hyr.
Tre, fyra familjer tillsammans som går ihop och så hyr de hela huset.
Typ de här en vecka kanske?
Ja, exakt. Mm.
Företag?
Ledningsgrupper har vi haft där. Och, vilket är en väldigt bra miljö för man bor själv. Eller liksom man bor i ett stort hus, det är 35 bäddar, 14 rum. Och sen är det väldigt stora sällskapsytor, man kan laga mat själv.
Och tanken är, ja precis, det är lite självhushåll tanke.
Ja, sen kan man ju hyra in en kock om man vill det.
Just
det. Kan hjälpa en att laga mat. Men det blir väldigt... lugnt och man kan fokusera. Och när vi kom hit för första gången och gick in i huset så bara, det var lugnt inne i huset. Mm. Det var lugnt i väggarna.
Mm.
Jag vet inte om jag tror på så mycket olika väsen, men någonting annat finns det.
Om det finns väsen så är de lugna och harmoniska.
Ja, exakt. Det var lugnt i väggarna. Det var, man blir...
Hur ser en vanlig dag ut på Brattlandsskolan?
Vi går upp vid 6 och sen åker barnen till skolan vid strax innan 7:30.
Går de i Åre eller Östersund?
I Undersåker.
Undersåker, just det. Ja.
Där vi stamgärde skolan.
Mm.
Och sen går Natasha ut och matar djuren. Och jag går oftast in på kontoret och sätter mig och jobbar med...
Trycker på knappar.
...mina swimrun tävlingar.
Och djuren går till Undersåker Chark.
En viss del går dit.
Färviken.
Vi hade grisar tidigare, då gick...
Ja, ni ser inte grisar dit längre.
Men nu är det fåren går ju då... Så det säljer vi vanliga köttlådor till privatpersoner.
Ja.
Och sen nu har Undersåkerscharken har köpt lite kött.
Mm.
Och sen är det ju, har vi ett samarbete med Fjällräven. Med den här hela fårbiten. Men det är, mest, det är ju Natasha som är ansvarig för det. Mm. Så hjälper jag till henne.
Mm.
Men hela idén är ju liksom att hitta ett hållbart sätt för ullproduktion.
Mm.
I, och sen också att man betar holistiskt. Och, så att vi, det blir bra för jorden helt enkelt.
Just det, just det. Hur många djur har ni?
Nu har vi...
På en höft.
80 får.
Ungefär. 80?
Ja, med jaha, tack och okay. Baggar.
Jaha. Och så slakt en gång om året.
Ja.
Mm.
Och sen är det ju klippning 2 gånger om året.
Ja. Ja, är ni självlärda?
Ja, ja. Ja, hur mycket har jag gått lite kurser. Jag menar, ingen av oss har någon
nej.
Bakgrund som bönder. Men däremot har vi... Jag har alltid varit i naturen och alltid älskat naturen. Och spenderar helst min tid i skogen eller på ett berg eller på havet eller någonting.
Vad har du för bakgrund? Var kommer du ifrån för?
Jag är uppväxt i Upplands Väsby. Utanför Stockholm. Och när jag var gick i 2:an så fick jag en kompass av min farfar och så lärde han mig orientera. Så orientering är min första sport som jag höll på med. Och sen när jag gick i 5:an så började jag med längdåkning. Och sen höll jag på med... Sen var längdåkning min huvudsport.
Alltså det känns som har man orientering och längd i... Det är enormt bra grund.
Ja, alltså det blir bra. Ja. Själva orienteringen tycker jag är, det är världens roligaste sport.
Ja.
För just det här, det är som ett äventyr att tänka ut.
Mm.
Men sen att lära sig karta och kompass är någonting som man har nytta av i allting.
Mm.
Till och med när man ska titta på Google Maps så kan man läsa en karta så är det lättare att titta på.
Mm. Har du jobbat upp någon slags bra, så här, jag tänker man måste ha ett ganska avancerat här bildminne också att kunna koppla, för det är en sak att se en karta men sen så är det en helt annan sak sen när man en timme senare när man ska åka någonstans till exempel, du kollar på kartan men så här ser det ut att sedan minnas, att koppla ihop den här kartbilden som du har i huvudet med verkligheten också det är väl någonting man övar upp väldigt mycket kan
jag tänka. Ja men det är mer jag behöver ha både kartan
ja,
och jag har upplevt det sen kommer jag ihåg det men jag så bra minne har jag inte så jag kan titta på kartan och sen komma. Sen höll jag på med sen var längdåkningen det som jag tyckte var allra roligast.
Mm.
Men sen när jag var på skidskyttegymnasium i Sollefteå.
Varför hamnade du på just skidskyttegymnasium?
För då var skidskytte inte så stort på den tiden.
Det var inte så stort? Så
nej,
därför
det var ju 85.
Där, så därför valde du det?
Nej, då ringde de och frågade eftersom jag var ganska duktig på längd.
Ja.
Så då tyckte jag, men det här är jätteroligt.
Ja, var det kul?
Det var helt fantastiskt sport.
Ja.
Det är också det där roliga, men när det kommer till ett till moment.
Mm.
Så det blir lite... Det är klart att det gärna är att köra allt man kan 10 km också. Men lägga upp en taktik. Och, men jag tycker om när det är flera moment i...
Ja, men det måste vara just det här att gå ifrån hög puls och andhämtning. Och sen så komma in till något helt annat där du måste liksom bara verkligen gå in i det
själv. Ja,
och vara super. Var det svårt?
Det var jättesvårt men väldigt kul.
Vad var du duktig på då?
Jag var ju duktig att åka skidor.
Ja.
Mm. Sen fick jag ju lära mig att skjuta så det gick väl ganska bra.
Du var snabb på straffrundorna?
Ja, precis. Men sen insåg jag att både på längdåkningen och skidskytte att jag skulle inte bli någon världsmästare. Och då kände inte jag att ja, men nu det här behöver jag inte satsa på för jag hade inte något större behov av att träna som en galning lika mycket som en världsmästare och hamna 25 på SM i längdåkning.
Mm.
Så då hade jag fått ett intresse för klättring, klippklättring.
Mm. Under gymnasieåren?
Nej, det var... Jag läste åka skidor, men det var bland de första numren som kom ut till början på 80-talet. Så var det klättring. Det var en klättring som hette Patrick Elanger som var vår idol. Så då åkte jag ner till södra Frankrike och klättrade i Verdon, Gorge de Verdon heter det. Och jobbade som au pair där.
Mm-hmm.
Och sen jobbade jag i en klätterbutik. Och sen all fritid så klättrade jag klippklättring.
Men det blev liksom, fanns begreppet, eller liksom, kände du liksom att du ville vara någon slags, för jag antar att det var någon slags skibam eller climber bum eller vad man säger.
Ja, exakt.
Lite säsongare liksom. Var det det du det var det du ville göra liksom.
Jag ville åka, jag ville hänga i bergen, klättra, åka skidor och sen för att kunna överleva det så var man inte tvungen att ta jobba i disk, dörrvakt, kock.
Hur kom liksom så bergen in i livet? Kom bergen in i ditt liv även när du var liten?
Ja, fast då var det ju Sälen som var mina berg då.
Ja.
Så jag uppväxte i Stockholm, så jag åkte till Sälen och åkte skidor.
Mm.
Så jag åkte slalom sen jag var 9 år. Det, där. Det är då 41 år sedan.
Mm.
Så det var ju... Och när jag började åka längd, då hade plastskidorna precis kommit. Så mina första längdskidor var ju träskidor. Så jag kom ihåg mig på en stafett och alla andra hade fått plastskidor. Jag hade fortfarande tre skidor. Och jag körde första sträckan i Lugnet i Falun. Oj, vad jag kom efter.
Hade du någon idé och tanke om var du ville hamna någonstans när du var i 14, 15, 16 års åldern? Vad du ville bli när du blev stor?
Nej, det är nog fortfarande inte.
Ta lite som det kommer.
Inte kommit underfund med. Nej. Jo, men det jag kommit underfund med under årens lopp, det är att allt hänger ihop med arbete, privatliv och fritidsintressen. Att det ska vara en harmoni bland allting. Där. Det är det som är det viktigaste. Det är inte, jag har inte drivits av en karriär, utan jag har drivits av att jag vill bo på ett bra ställe. Jag vill trivas i min, som privatperson, jag vill trivas i det jag jobbar med och jag vill ha fritidsintressen och vänner liksom. Allting det ska liksom funka
på. Men har det varit, för det är inte, jag kan tänka mig att på ett sätt att se det är att det inte alltid är optimalt att när allting går in i en enda enhet, så att säga, det blir passionen, arbetet och familjen, att allting blir, att det inte finns något vattentäta skott. Förstår vad jag menar, att det kan bli ett, att man riskerar att om du exempelvis typ, om en person kanske går i väggen eller liksom upplever en väldigt stress av sitt jobb, sitt arbete eller sitt företag, och det företaget bygger på ens passion och intressen, så då kanske då förpestar man lite ens intressen lite grann.
Ja, det kan väl absolut ske, men
det har aldrig varit ett issue för det. Jag har
inte känt mig där ännu. Däremot försöker jag hela tiden att se en förbättring. Jag menar som Natasha, när vi köpte gården här. Ja, men då hade vi en tävling i Åre som heter Åre Extreme Challenge som vi har sålt nu då. Och vi hade vandrahemmet här. Och Natasha jobbade på turistbyrån. Och så hade vi Ötelö. Och så hjälpte sig åt på alla bitar. Och då var det som att man fick lite dåligt samvete på allting.
Mm.
Så vi försöker hela tiden titta. Om vad behöver vi förbättra för att vi inte ska hamna i den här utbrända situationen.
Men
att man
också
hela tiden försöker. Men det tror jag är idrottsbakgrunden. När man vill liksom hela tiden förbättra sin träning. Ja, men då ska jag förbättra mitt privata liv också. Det ska passa in med jobbet och det ska passa in med barnen. Och det var därför vi flyttade hit från Storstockholm när vi fick barn. Att vi ville ha barnen i en liten by.
Mm. Men är du bra på att liksom ta på dig olika mössor? Typ att, för vi pratade lite innan inspelning exempelvis om att ni brukade när ni var tävlingsledare för OEC och Extreme Challenge eller Åre Extreme Challenge, så brukade ni bo på Holiday Club för att på något sätt skilja lite grann, givetvis logistik effektivt, men också att vara närmare tävling, men även liksom att nu är du tävlingsledare för OEC. Och när du kommer hem så nu är du typ bonde och pappa. Och när du jobbar med ÖTÖ så är du liksom tävlingsledare. För ÖTÖ. Att du, är du bra på att skilja mellan dina roller då?
Ganska bra är jag. Men inte superbra är jag inte. Men jag försöker, och det är någonting som jag försöker förbättra hela tiden. Och jag tror ju på det här hela tiden. Vara nöjd i dagen. Och liksom vakna upp på morgonen och känna, fan vad spännande med en ny dag nu. Undrar vad som kommer hända idag. Men sen också vara... Och försöka ha någon självinsikt också. Och säga, men nu gjorde jag fel. Nu var jag jätteknasig. Det här måste jag ju förbättra och förändra. Och det tycker jag sker hela tiden. Och sen så pratade Natasha jag senast om igår. Att, nu måste vi hjälpas åt. För nu hade vi hittat ett bra flow den senaste tiden. Att vi ska hjälpa oss åt och stanna kvar i den här... Där vi har en harmoni i vardagen hela tiden. Jag vet inte om jag... Om du för... Hänger du med?
Jo, men jag hänger med. Om du jämför nu med en tonåring som drog ner till södra Frankrike. Var du lika harmonisk då?
Ja, men jag har nog alltid varit ganska nöjd. Sen har det varit perioder i livet man självklart har varit lite tokig. Och man har kanske inte varit helt lycklig i sin situation som man har varit. Det kan vara både jobb eller partner eller boende. Så det är ju klart det har varit
uppåligt. Sökte du, var det en person som sökte äventyr och kickar? Eller vad var det för typ av klättrare, ung?
Nej, jag tycker det är en otroligt rolig sport. Det tycker jag fortfarande, men jag håller inte på med det så mycket. Eller någonting nästan. Men just den här koncentrationen och fokusering man måste ha. Det går liksom inte att småtänka lite på någonting annat när man klättrar. Så när jag åkte lite i Frankrike och började klättra, då var det mer ren klippklättring med borrade bultar. Och sen spenderade vintrarna i Chamonix och sen året. Sista åren jag bodde i Frankrike, jag bodde i 7 år sammanlagt. Då bodde jag i Chamonix året runt. Och då var det mer inne på klättra, klippklättring som var 300-500 meter höga med alla egna kilar och flänsar och grejer. Mm. Det var väl också en mognadsprocess det här.
Vad var det du sökte där, tror du?
Jag vet inte om jag sökte så mycket, men jag tycker ju om att vara ute.
Ja, och sen så
jag mår som bäst då.
Någon slags naturlig utveckling av dig själv. Liksom, att man hela tiden vill förbättra sig. Och till slut att man kan inte vara på de där borrade bultarna hela livet. Liksom.
Nej, exakt. Nej, men det är som när Micke och jag, vi startade ju Ö till Ö 2006. Jag hörde talas om den idén som den här vanslagningen var. Och tyckte att det var en fantastisk idé. Jätteroligt. Men varken Mikkel eller jag är en simmare. Men fortfarande förstod jag liksom att det här är ju askul. Och det är först för 2 år sedan som jag började själv verkligen utöva. För nu vänta, jag måste börja verkligen reka alla tävlingar på riktigt. Och då var det en gång vi var i Brasilien så var det en god vän där, Brasse då, som har simmat i havet hela sitt liv. Så frågade han mig, ska du inte hänga mig ut och simma? Och så skulle vi simma runt en udde i Atlanten. Och Natasha barnen körde mig och Pedro till stället där vi skulle. Så gick vi, då hade badbrallor på med simglasögon och barfota. Och han likade så. Och så gick vi genom djungeln i 20 minuter. Kommer ner till en ödestrand. Stora vågor, så simmar vi ut genom vågorna. Och sen var det kanske 2 meter dyningar. Runt en udde som var brant ner med djungel hela vägen. Så det var inte så att man kunde hoppa in där. Och jag krålade och bröstsimmade och bara njöt. Det tog en timme ungefär. Och det var en sån här naturupplevelse jag verkligen förstod. Att vilken naturupplevelse det var att simma i hav och simma i öppet vatten. Att det var wow. Och det var lite det, och det var ingenting jag sökte, utan det var bara en kompis som hade lite mer erfarenhet än vad jag hade, tog med mig på någonting och sen bara, och det var väl lite som när man var i Chamonix. Jag hade ju ingen koll på klättra i berg när jag kom till Frankrike första gången. Då klättrade jag i små korta 30 meter, men sen ju mer man lärde sig så jag vet inte om det var att man Det är bara att utforska natur på olika sätt på något sätt. Sen har jag aldrig haft något sådant behov av att göra något. Bestiga 8000 meters höjd för att det är 8000 meter, utan det ska vara en fin bergstopp som man ska gå upp för. Det behöver inte alltid vara en prestation. Alltså, prestation i en siffra.
Du har syskon också.
En brorsa.
Ja, Björn.
En 3 år yngre.
Hur, för han har varit med mycket också.
Ja, vi började. Dels var han, gjorde några säsonger i Chamonix som skidåkare. Eller vi bodde i året runt tillsammans där. Och sen tävlade vi tillsammans i skidalpinism. Och även när vi började med multisport 95.
Ja.
Så först började vi med skidalpinism. Det var väl början på 90-talet tror jag.
Men sen har varit med i stort sett hela resan.
Ja. Och nu har han blivit en dedikerad swimrunner också.
Brukar vara med på tävlingarna och jobba och ta hand om de lagen som ligger sist ibland.
Exakt, och sen ibland har han deltagit.
Just det. Också. Ja. De körde Sille, va?
Sille, och sen var de med på Ötelö.
Ja, okej.
Och kom i mål.
Mm. Vad hände med dig under de här åren i Alperna?
Ja, att jag lärde mig franska. Nej, och sen fick jag mycket. Ja, vad hände där?
Vad var det för, eller om jag säger så här, hjälp på vägen. Vad levde du för, hur såg världen ut som du levde i där? Vad var det för kretsar du rörde dig i och vilket sammanhang hamnade du i där?
Där var jag, umgicks jag väldigt mycket med. Det var ju väldigt mycket svenska på den tiden när vi var där.
Det är väldigt mycket svenska där nu också.
Ja, det kan jag säga. Men vi umgicks mest med fransmän. Så vi umgicks med franska guider, franska. Vi gjorde mycket skidfilmer, snowboardfilmer, fotografier. Men det var bara med franska.
Bakom eller framför kameran?
Både och. Mm. Jag började framför som snowboardåkare och sen skidåkare. Och sen tyckte jag var jätteroligt att jobba bakom också. Så då var jag både regiassistent på långfilm och kameraassistent.
Vad var det för, alltså var det skidfilmer?
Både skidfilmer och så var det, jobbade jag på en spelfilm också i Frankrike.
En fransk?
En fransk, ja. Pushing the Limit heter den. Så vi spelade in i Schweiz, Frankrike. Vi var i Bolivia, vi var i Argentina. Så det var fantastiskt kul.
Ja. Var det kreativa som du gick igång på? Tänkte du så här vinklar och plott och handling?
Jag har alltid tyckt det var lite spännande med fotografering och så. Men jag har aldrig blivit någon dedikerad fotograf på något sätt. Men jag tycker om form och färg och estetik.
När du ser någonting snyggt så vet du vet vad du gillar.
Jag vet vad jag gillar. Mm. Och det har jag väl alltid gjort. Jag liksom, när jag var liten och började åka slalom så, eller lite när jag var tonåring, tyckte inte att det fanns tillräckligt snygga skidkläder, så sydde jag mina egna skidkläder med hjälp. Min mormor var sömmerska, så åkte jag in på Drottninggatan i Stockholm och köpte det finns en gammal tygaffär, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den ligger där vid korsningen Drottninggatan Kungsgatan. Så jag köpte tyg och så hittade jag mönster och sen sydde jag mina egna skidkläder.
Ambitiöst.
Ja.
Vad kommer du ihåg den såg ut?
Ja, det var blåa, det var lite med sådana här skydd på armarna. Aha. Och sen var det lampor i rumpan. Det var sånt som jag hade sett i Frankrike, ja. Det var sådana här franska skidtidningar.
men vad var det som gällde i din värld? Vad var det hetaste? Liksom, fanns det någonting som var, någon trend som stack ut? Liksom? Vad var det för?
I min värld så har det alltid varit, jag har alltid tyckt om det här klassiska. De kallade mig Monsieur Mats när jag gick i skolan. För att jag tyckte liksom inte att man ska inte ha jeans, för det var inte.
Oj!
Det var nästan lite snobbigt.
Kom du med en bläser på högstadiet?
Nej, inte bläser, men det var gärna en italiensk tröja och några italienska byxor och italienska skor.
Aha, okay.
Men sen, det har ju släppt nu då. Men jag tycker fortfarande om det klassiska kläder och tidlösa.
Ja. Men menar
och sen
du,
musik har alltid varit soul och jazz. Mm. Sen har man ju flygit iväg i olika riktningar.
Men så svaret på min fråga gällde det, alltså, menar du då att du gillade det klassiska så som klassisk alpinism, så att säga, någon slags franskt grundfundament i fransk alpinism, europeisk alpinism. Var det det du gillade?
Med bergsklättring?
Ja, men liksom såhär, ja, men livet där liksom, såhär, om man tänker,
var, ja, både och, alltså jag tycker liksom att
för du åkte snowboard och sådär också, så
att inte, ja, vi var lite tokiga, vi hade ju en winterstick som var med remmar. Mm. Det var ju 86, så det var inte mycket snowboardåkare som hängde i pisterna då på den tiden.
Kan du skryta med några tidiga legender som du har du åkt med några legendarer i den här, tänkte säga Jeff Burton och så här?
Nej, inte de har jag tänkt. Men Matti Notlin är ju en god vän som vi åkte mycket med.
Okay.
Han var mest känd i Sverige kanske. Men inte någon så här... Glenn Blake åkte skidor med mycket. Men... Mm.
Det här... Jo, han vet jag.
Mohawk.
Han var ju väldigt... Jag kommer ihåg så här när man var liten och tittade på... Det fanns någonting på MTV som hette MTV Sports.
Ja.
Och han, Glenn Blake, var med väldigt mycket då.
Ja.
Och så han vet man ju mycket väl om det. Och sen så hade han väl några svåra år, tror jag. Men nu, ja, nu verkar han verkligen vara tillbaka, ja, och köra mycket, alltså så här steep skiing liksom. Ja. Mycket. Har du någon kontakt med honom?
Nej, inte alls. Ja. Nej, det enda som jag hängde med, som jag, det var inte snowboard utan det var mer klättring, som jag klättrade med de stora klättrarna på den tiden, som Ben Moon och Patrick Lanchier, och det var ju några som hängde. Chris Gore var också stor. Precis när de började med tävlingsklättring, alltså, många som hängde i Verdun, och de tyckte jag om att vara med. Och jag hade någon gammal Opel som jag liksom, vi tyckte det var jättekul. Jag hade stort anarki A på motorhuven, jag målade med pensel och speak English or die, och tyckte det var väldigt många. Så att ja.
Så kan man också göra.
Man har haft höjdpunkt i livet nu.
Vad kom först, Micke Lemmel eller Adventure Racing in i ditt liv?
Nej, Micke blev, det var när jag bodde i Chamonix, så umgöks jag med några amerikaner, två amerikanska systrar. Så jobbade, en av dem jobbade på Patagonia-butiken där.
För då var han någon slags... Micke
var anställd där.
Just det, så.
Och då bjöd de med honom på min 25-årsdag.
Mm.
Och sen började vi hänga. Och sen började vi tävla i skidalpinism. Vi var med i första Kebnekaise Classic.
Just det, som Erik Ahlström var med och
roddade i. Ja, och vi var liksom det enda svenska laget. Vi kom direkt från Chamonix och var vi inte helt ödmjuka, kan vi säga.
Jag har undrar ifall det är ifrån första året.
Jag tror jag hade cowboy boots och läderjacka.
Ja, det finns ju historier om cowboy boots och läderjackor.
Ja, det hade jag på mig när vi åkte till Kebnekaise fjällstation.
Ja.
Men då hade vi silverettabindningar, vilket var liksom turbindningen på den tiden. Och alla skrattade åt oss. Men vi kom tvåa där efter några.
För det var ett franskt...
Nej, det var Stefan Palm, ja. Anders Svensson och Anders
Bergvall,
ja. Som vann. De åkte ifrån oss sista. Vi hade limmat våra hudar för mycket. Aha. Låter som en dålig
ursäkt,
men det var faktiskt så. Vi hade väldigt dåligt glid. Så de slog oss i sista med någon minut. Men sen året efter, då hade vi riktiga sådana dynafitt... Alltid Plym heter de på den tiden. Och då hade vi fått hit några fransmän också.
Men nu för jag har sett att Erik hade, han hade någon dragning uppe i Björkliden när han berättade lite grann om sitt liv och hans gärningar. Och då hade han med sig en massa klipp. Jag tror att det är från något tv-reportage. Med bland annat, jag kommer inte ihåg ifall du är med och blir intervjuad, men Micke blir intervjuad.
Ja.
Men då är det nog säkert ifrån det andra året. För att jag kommer ihåg, det var just att det var de som vann då, det var något franskt lag.
Ja, det var andra
året. Ja, det andra året, just det. Men har inte ni levt lite grann lite så här parallella liv, du och Micke?
Hur tänker du då?
Nej, men liksom, jag tänker mig i bakgrund. Och ni var också ifrån så här, Stockholm och liksom, och sen så hamnade i Alperna och sådär. Att ni liksom, ni, det finns väldigt mycket likhetstecken mellan era bakgrunder då? Innan ni väl träffades? Ni, när
det Nej, det tror jag inte. För han är fotbollsspelare och jag är orienterare och längdåkare. Och han är uppväxt i en diplomatfamilj och jag är uppväxt i en förort i Stockholm.
Okej.
Så det är väl inte sådär jätte...
Nej.
Men däremot har vi...
Men ni fann varandra ändå. Det...
Exakt. Och de... olikheterna har ju... är också väldigt bra som är en vänskap att ha. Ja. Liksom, att man kommer från olika och så har man olika perspektiv. Och, sen, och har jobbat tillsammans sedan 95 också. Så ja. Det är 20 år förra året. Som vi, vilket är helt otroligt. Och det är fortfarande givande och drivande. Och det går framåt och vi försöker utvecklas.
När började ni tävla ihop i, för skidalpinism kom först. Precis. Och sen så kom ni in på adventure racing.
Sen om en slum träffade vi Lotta Richter, hette hon, som jobbade för en fransk organisation som heter Saga d'Aventure, som arrangerade en tävling som heter Red Gauloise, som var en äventyrstävling som var, gick på exotiska platser runt om i världen. Och då skulle de arrangera en tävling i Bariloche i norra Patagonien i Argentina. 95 var det, på i november, december. Och då skulle man ha med skidåkning första gången. Ja, men det måste, vi hade haft ett skandinaviskt lag och det måste vara med. Så det, och det var vintern 95 där vi fick höra talas om det. Så hade vi läst om det innan. Det var ju som en liten pojkdröm.
Mm. Men hur gammalt är Red Gauloise?
Jag tror första tävlingen var bara på 90-talet.
Ja, okay.
Eller slutet
för av 80. Var de först och störst?
Ja, exakt.
I alla fall störst.
Sen kom liksom Eco Challenge alla andra tävlingar.
Mm.
Så då fick vi ihop pengar och åkte dit och var med.
Som ett skandinaviskt lag?
Som ett svenskt lag.
Som ett svenskt. Du, Micke, Björn.
Min brorsa, Gunnar Björklund och Anna. Och för nu när jag fyllde 50 så var vi nere i Bariloche igen. Och så var vi hos Marcello och Reda. Det var ridning också då. Och han kommer ihåg Anna, den svenska blonda tjejen.
Ja, sånt glömmer man inte.
Nej.
För det var, då var det också så här att det var minst en av motsatt kön.
Ja, exakt. Mm.
Vad sa ni till varandra efter när ni hade överlevt första tävlingen?
Ja, det var ju helt liksom fantastiskt. Det är ett makalöst att få åka runt världen på exotiska platser. Det är någon som har rekat en tävling i ett års tid för att visa det finaste av landet har att erbjuda. Och sen kommer man dit och får liksom ett fat serverat och så känner du ändå som att du är på ett äventyr. Och sen hela den här nakenheten med att vara tävla i 7 dygn, sova 2 timmar per natt. Har lite brist på, då har man ju brist på sömn, man har ju brist på, man hinner inte äta tillräckligt mycket som man gör av med. Och det blir väldigt, det som är viktigt är att komma framåt, dricka, äta, ta hand om sina lagkamrater. Det är en ur upplevelse. Och sen då få göra det i en fantastisk natur. Det är liksom som ett, det är ett otroligt privilegium.
När började ni, tog ni liksom, kunde du säga, för där började ni tävla i liksom, till gjorde det liksom till ett jobb och en karriär typ. Men när gick det, hade ni något ögonblick där det gick ifrån att vara en upplevelse till en tävling, eller har ni alltid lyckats kombinera upplevelsen med tävlingen? Förstår du vad jag menar?
Ja, efter några år sedan, jag tävlade ända fram till 2008. Och under de senare åren så var det liksom, när startskottet gick så var det som att då åkte man in i liksom, inte alldeles i underlandet, men i äventyrslandet. Och du glömde bort tid och rum, var på jordklotet du var. Men det var ju äventyrslandet liksom.
Mm.
Och det var en, ja, för mig var det en upplevelse. Sen klart man ville vinna. Men
var det med från första gången hos er? Att ni liksom kände att ni jobbade på positioner? Liksom, att ni ville...
Ja, en tävling är, för mig, delta i en tävling så är det positioner. Mm. Det är nu, om jag skulle ställa upp en tävling nu så har jag inte några ambitioner att... Då är det mer att jag tycker det är väldigt kul att släppa mig en numlapp. För det blir för mig någonting som händer i mitt huvud. Som jag trivs väldigt mycket med att tävla. Men jag är inte en sån tävlingsmänniska som tävlar. Om du vill, jag skulle säga att kompisar springer ett varv runt huset och ser vem som kommer först.
Mm.
Det är för mig ointressant.
Vad tror du att det är i dig som går igång på en tävling?
Det är nog att man har liksom förberett sig. Du har tänkt på det lång tid. Och du känner att men nu har jag gjort allt för att det ska gå så bra som möjligt. Så som jag har tänkt att det ska gå. Och sen, för mig finns ingen tur eller otur i en tävling. Utan det är hur bra förberedd du är eller inte. Då skapar du själv tur som andra då säger det kanske. Och hela den här att förbereda sig. Sen får släppa loss den här kraften av att, för man har ju nästan stängt in den kraften av all förberedelse. Den är liksom plockat hjärnan full och musklerna är, och lungorna och hjärtat är liksom förberedda för det här. Och sen får släppa lös den där kraften tycker jag. Det är nog det som jag tycker är en så himla härlig känsla. Och jag vet att jag blir som starkare så fort det pangar startskottet. Att jag kan hantera den här kraften som jag byggt upp inuti.
Matchades när ni fick göra den här första tävlingen i Patagonia. Motsvarade den era förväntningar och pojkdrömmar?
Ja, det
blev det som ni trodde att det skulle.
Det var nog bättre till och med, tror jag. Det var helt fantastiskt var det. Sen blev man ju duktigare och duktigare ju mer man tävlade liksom och vara en god lagmedlem också, verkligen hjälpas åt till alla. För det är också en läroprocess att hela tiden försöka optimera lagets styrkor och svagheter.
Ja, det känns som det är nästan ett lika stort om inte större moment i själva tävlingen. Ja. Repellering, cykling, löpning, orientering, men även liksom, vad ska man säga, team, lagjobb liksom.
Ja, det är jättestort. Mm. Vilket också har, det är så kul för Natasha har träffats genom att vi har tävlat tillsammans. Och det är en väldigt bra rekommendation till någon som är singel. Tävla gärna i 3 dygn med dem.
Då vet man om det kommer funka eller inte.
Ja, exakt. För det, har man den här att man ser problem som någonting man ska lösa hela tiden. Inte någonting man ska grotta in sig och säga vems fel det var. Utan det ska ju försöka ta lärdom av det här och gå vidare. Och sen hitta en bra lösning på det.
Vilka ingick i den första klicken? En av de första AR-poolen som jag hade att ta resurser.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Från när ni började tävla.
Vad då menar du?
Alltså vilka var ni? Mitten av 90-talet, du, Björn, Micke.
Och så var det Gunnar.
Ja, Gunnar och blonda Anna.
Anna, ja, men hon ville bara vara med en gång. Mm. Och sen var det en tjej som hette Eva som var med oss och tävlade flera gånger. Men sen,
men hade ni liksom, hade ni satt laget redan där?
Ja, det var liksom inte, det fanns inte något så mycket. Det
fanns inte så många att ta annars.
Inte alls.
Vi var ju
pionjärer där.
Då. Var ni alltid ett svenskt lag?
Nej, sen ju längre, det var inte alltid helt lätt att hitta lagkamrater. Och sen, eftersom vi tävlade flera gånger så lärde man ju känna de andra lagen från andra nationer. Så var det att man mixade ibland för man gillade varandra.
Om du jämför med AR då på den tiden. Mm. För då var det de här Eco Challenge, Discovery Eco Challenge. Om du jämför det med hur tävlingarna ser ut nu. Hur är det i stort sett samma?
Nej, jag tycker inte. Jag följer inte det så här super mycket, men det jag följer så kan jag tycka ibland att det saknas. För mig, det som jag gick igång på, det var äventyret, att det var ridning. Vi red ju ibland i 3 dygn liksom. Och övernattade. Man kunde inte rida nonstop i 3 dygn, för det är inte bra för hästen. Men att det var, och vi, det var en tävling i Sydafrika. Jag tror vi raftade en flod som det tog oss 1,5 dygn att komma igenom. Och den, det var ju på, jag slutade våran karriär. Jag slutade tävla 2008 då. Så var det ju att det hade försvunnit lite av de här äventyrsmomenten. Det var mera ren trekking, cykling. Och sen ska man paddla fort som tusan i en kajak.
Men varför kom den här förändringen, tror du?
Det kräver ju väldigt mycket av arrangörer. Jag tror det är kostsamt att arrangera. Men som i Ecuador komma, du ska ha, eller på Nya Zeeland vi var, när det är 300 hästar ska jag hoppa, hyras in för en tävling. Och bara hitta 300 hästar på ett område är inte. Och sen ska de ju funka att rida på också. Så att jag tror att det handlar ju om att det kanske inte finns samma resurser längre att arrangera.
För då var det stora Galois cigarettmärke. Det var Discovery Eco Challenge. Ja. Det fanns mycket cash där.
Ja, och så fanns det den här nyhetsbehag också. Och följare i media på ett annat sätt också.
När blev ni Team Peak Performance?
Det var 95. Mm. Så var vi det under fram till 99.
Mm. Hur såg mottagandet ut i Sverige?
Nej, det var folk var jätteintresserade. Det var Johan Thorén hade ett program som hette Äventyr på SVT. Följde oss i Patagonien i Sydafrika. Café gjorde stora reportage. Det var mycket i Lifestyles magasin var det, som det här äventyret då. Så det var ett jättestort intresse.
Kan du välja ut något? Har du något minne eller något? Allt från ett litet ögonblick till någonting lite större, kanske övergripande, om någon tävling eller under de här åren som antingen sticker ut eller liksom någonting som du på något sätt väldigt bra tycker ramar in det här. Varför du gillade det så mycket? Typ något ögonblick.
Ja, men ett tidigt minne, det var första Eco Challenge vi var med. Det var i Australien runt Cairns. Så var det sista paddlingen, vi var väldigt trötta och man sitter och paddlar dubbelkajak i havet. Och du är så trött så du sitter ju liksom, du är vaken men du drömmer. Så Louisa, en engelsk tjej som vi tävlar med, hon och jag sitter och paddlar i samma kajak och vi tror att vi har en dialog, men vi har 2 monologer. För visst, hon börjar prata om något tvätt och jag börjar prata om något annat. Och sen helt plötsligt så kommer en knölval med sin kalv. Hoppar nu i havet typ 300 meter bort. Och jag säger till alla, kolla valen med sin kalv. Och då tror jag alla att jag svamlar då. Men det var väldigt häftig upplevelse. Just det där, man hallucinerar. Men sen får man en naturupplevelse som är helt magisk. Och sitta i en liten kajak med en stor val som kommer bredvid mig. För mig var det väldigt
stort. Vad var din styrka i laget? Vad var din roll i laget?
Jag var ofta den som navigerade. Och sen var jag... Jag var ofta väldigt stabil. Klart jag var trött också ibland, men jag var en drivande motor mycket, tror jag, i laget. Försökte hålla ihop det.
Det känns att det är en väldigt mental... På många sätt så... Det är klart, rent fysiskt så är det ju svårt att fatta de bedrifterna. Men det måste ju också vara... Den mentala biten måste ju vara en nyckel, liksom.
Ja, väldigt stort. Ja.
Hur
höll ihop laget, tror jag. Lite.
Hur ska man beskriva en duktig... Ja, liksom adventure racer på det mentala stadiet. Vad vill du ha för egenskaper för att de skulle platsa i ditt lag?
Någon som är en lagspelare, självklart. Fysiskt stark. Tålig som person. alltså fysiskt tålig, att man inte kunna uthärda smärta, men framförallt inte ha någon prestige. Prestige sabbar ett lag, så att du alltid ser inte på din egen prestation utan på lagets prestation. Och det är väl ofta det som jag tycker är både i företag och i idrott och när man är lag, att ofta när folk har prestige som den blir tokigt. Att man helt enkelt försöker se till det större, vad är bäst för oss alla här nu.
Och att man måste fatta att under en sån nära bedrift så alla kommer vara starka, alla kommer vara svaga.
Exakt. Mm. Det finns liksom ingen...
Hur kunde ni leva? Levde ni på det här? Blev det här ert jobb?
Det vart vårt jobb. Men för att kunna få det som ett jobb så arrangerade vi mycket events och byggde in det i våra partnerskap som vi hade. Eller bara sålde rent till en konferens.
För ni var Team Peak Performance.
Ja.
Och sen så har ni varit Human Link.
Ja, det var Salomon vi var sponsrade. Och sen... Och det var Salomon Frankrike.
Mm. Alltså, ja, precis. Det
var då precis de började med sina skor och kläder.
Ja, jag kommer ihåg, jag hade såna här någon tidiga Salomon skor.
Ja. Mm. Och så hade de även några korta skidor på den tiden. Det var ju äventyrsdelen.
Så pocket rocket typ?
Nej, utan det var som turskidor, fast de var... Mm-hmm. Vad kan ha varit, 1,30 långa. Och så var det en pjäxa till den med nordic... Alltså inte vanlig klassisk skidåkning, utan en lite bredare tur.
Som BC-bindning? Eller vad det heter?
Ja, de här som man går på vanlig klassisk turåkning, ja, i svenska fjällen.
Långfärdsskridskor.
Ja, precis. Mm. Så då hade de skridskor, då var det snöskor och de här korta skidorna. Och sen var det var det en tävling uppe i Kittefjället som det var isklättring och det var snöskor och det var... Så det var på den tiden med Salomon.
Men då blev ni även involverade, alltså med
produktutveckling.
Med produktutvecklingen.
Så vi pratade om, vi tyckte de skulle ha dubbla på sina löparskor, men det har kommit nu till slut. Några år senare.
Jag vet inte om det är du eller Micke som har berättat, eller ifall det var mig och när jag intervjuade Micke, men ni anordnade något event i Japan.
Ja.
Och ni skickade ut dem, de skulle ut i någon skog och de var väldigt motvilliga till att... Eller har jag fått här om bakfoten?
Nej, det var helt rätt. Vi hade träningsläger, vi var i Salomon, Japan då. Så vi hade träningsläger för äventyrs- eller multisport träningsläger vid Mount Fuji. Och då hade, eftersom inte vi pratade japanska, så hade vi japanska översättare och vi lärde ut paddling, det var mountainbike, orientering och klättring. Och en av dagarna som vi hade träning så var det nattorientering. Och då hade vi lagt en bana, ganska enkel bana, en liten skogsområde i närheten där. Men det vi fick reda på, varför då de här japanerna var lite spaka och på att gå ut i den här skogen. För det var det populäraste stället att begå självmord i Japan. Så att det stod skyltar på japanska: om du ska gå in i den här skogen och tänker göra det du ska göra, tänk efter en gång till. Men det hade inte vi fattat, ingen hade berättat det för oss.
Av artighet säkert, så de inte
ville. Ja, liksom. Exakt. Ja. Och det fanns en fin orienteringskarta över det här området. Så att det var ju... Så därav att de var lite rädda. Och det förstår jag. Om man aldrig har nattorienterat tidigare. Och sen skickar vi ut dem i en skog där det är... självmordsbenägna folk.
Ni kanske räddade någon som var där.
Ja, hur? Det får vi hoppas.
Precis. Vilka dörrar öppnades under de här åren?
Ja, man lärde känna väldigt mycket folk.
Internationellt och i Sverige. Och...
Ja. Men dörrar som öppnades. Jag tror det är mycket... Det var nog mer dörrar som öppnades i min egen hjärna liksom, under de här åren. Att jag inte fick så mycket begränsningar i huvudet.
Har du något exempel?
Ja, Natasha, ja, men att vi blir bönder när vi liksom är... Mm. Hon är... Jag är 50 nu och hon är 45 nu. Och vi är nybörjarbönder. Det tycker jag är ett bra exempel. Att man,
det trodde man inte 95.
Nej. Så att det är... Jag tycker man aldrig ska sluta leva. Hur... Man ska alltid prova nytt. Eller prova nytt behöver man inte göra. Är man passionerad över någonting så klart man ska fortsätta med det. Men även i en passion för någonting så kan man ju försöka utvecklas. Utan att känna stress i att vilja utvecklas.
Det slår mig nu att jag såg något citat. Jag vet inte om det är sant eller inte. Men det är nog en liten kul mini-anekdot. Jag tror att han var... spelar ingen roll vilken nationalitet, men jag tror att han var portugisisk. Någon cellospelare. Som då var väldigt duktig. Och han var 90 år gammal då. När han var 90 år gammal, då höll han på att öva det väldigt mycket med sin cello. Och så var det någon som frågade sig, men du är 90 år, varför håller du på att öva på det här? Och han svarade bara, I feel I'm making progress.
Ja.
Det är en skön... ett väldigt skönt citat, väldigt skönt så här. Han är 90 år gammal, kanske inte har jättemånga år, men han känner, fan, jag utvecklas liksom.
Ja. Jo, och så känner jag nog hela tiden. Och att jag vill göra det, men inte ha någon stress eller i det. Utan det tycker att det är väldigt liksom. Kul liksom.
Men var det alltid kul att tävla? Blev det liksom...
Nej, under tävlingarna kunde det vara helt hemskt. Det jag inte tyckte om med själva äventyrstävlandet, det var ju prylarna. Det var ju alldeles mycket prylar.
Mm.
Det tycker jag väldigt mycket om med swimrun. Det är liksom ett par löpardojor och en våtdräkt och sen kör man.
Men alltså, du tyckte inte om det för att det strulade, det krånglade eller det var... Varför tyckte du inte om prylarna?
Just de...
Det alltså.
Att du behövde... Dels var det väldigt mycket att hålla på och underhålla. Och sen att det kunde strula, gå sönder. Och sen resa med 500 kilo för 4 personer, det blir mycket. Så det är egentligen inte... det är jättekul att cykla, det är jättekul att paddla, det är jättekul att klättra. Men när du ska göra alla de delarna så du måste ha med dig precis varenda penal för att vara ute i en vecka. Det blir väldigt mycket grejer och det är nog många som håller med mig om det, att det är... att det är lite för mycket utrustning.
Och jag tänker så här, kan det vara så att man saknar att specialisera, alltså att man blir väldigt du måste jobba med allt, du måste jobba med reptekniken, du måste jobba med cyklingen, löpningen, alltså lockades man ibland att det skulle vara skönt att skala bort det här och bara fokusera på en eller två av de här disciplinerna?
Nej, absolut inte.
Tvärtom.
Nej, för mig var det var bara utrustningen. Mm. Att utöva alla, det tyckte jag var helt fantastiskt. Och det var en fantastisk kombination när vi var på plats. Men om man ska prata någonting negativt så var det just utrustningen. Men det är motsägelsefullt, för jag tycker också om att det var så himla roligt med just mångfalden av olika sporter.
Hur gick det till när du fasade ur det i sporten? För det var inte länge sedan. Du sa att du körde till 2008.
Ja.
Hur kändes det och hur gick det till de sista åren?
Nej, jag sa att nu är det min sista tävling. Så var det min sista tävling.
Vilken
så
var den sista tävlingen?
Det var VM i Brasilien. Uppe i norra Brasilien. I Jericoacoara.
Hur kändes det?
Det var... skönt. Och det var... vi hade då fått vårt andra barn. Så Emil var 1 år. Eller strax under 1 år. Och jag kände att jag ville spendera tid med dem. Och det är ju inte tävlande som tar tid, utan det är ju träningen som tar tid. Och sen kunde man inte riktigt leva på multisport äventyrstävlingar som en Zlatan eller något sånt där. Inte för att jag behöver några miljoner, men i alla fall ha en årslön bara på att tävla. Så du var ju tvungen att arbeta och ha en 50-60% plus träningen, plus vara förälder och jag hade inte skaffat barn för att inte vara med dem. Jag ville ha barn för att vara med dem. För jag tror det med barn, det är kvantitet, inte liten kvalitetstid då. För kvantitet ger kvalitet.
Precis. Flyttade ni till Åre på grund av OEC? Var det liksom en nyckel för att ni skulle upptäcka det och komma hit?
Nej. Utan vi... Natasha och jag träffades 2003. 2005 så bestämde vi oss att vi skulle bo i Patagonien. I norra Argentina. Nej, i norra Patagonien i Argentina. Men nu bodde vi i Stockholm då. Och sen fick Natasha möjlighet till ett jobb här uppe i Åre. Och tänkte, ja, men det är ett jättebra steg i rätt riktning. Flyttade en skidort i Sverige och sen flyttade till en skidort i Patagonien. Mm. Och jag slutade med all verksamhet jag hade i Stockholm. Vi hade kvar Ötelö som en litet hobbytävling på den tiden. Och då blev Åre Extreme Challenge till salu. Så jag tänkte, ja, men då tar jag över den. Det är jättekul att få vara sluta sin aktiva roll i multisport men ändå få ta över den första tävlingen i Skandinavien. Det kändes ju otroligt privilegium.
Hur var det att utveckla, vad var det du lämnade över nu i år och vad mot det du köpte, mot det du tog hand om?
Då var det en liten tävling med typ 200 deltagare och nu har vi haft uppemot 600 deltagare nästan. Och det var en större bredd på tävlingen. Vilket var målet med tävlingen när vi tog över den 2010. Så att det blev mer motionärer som fick upp ögonen för multisport.
Varför är det så många som dras till swimrun och Ötelö?
Jag tror att det är den här... För mig är det ett helt nytt sätt att röra sig i naturen. Det här liksom att du sticker ut och springer och sen kommer du till en sjö. Då hoppar du och simmar och sen kommer du till slutet av sjön. Då fortsätter du springa igen. Och sen att den här det blir som en frihet i naturen på något sätt. Att det blir verkligen ett med naturen. Och jag tror det är en väldigt enkel idé. Liksom.
Tror att folk behöver det?
Ja, absolut. Eller jag tycker att det är väldigt kul. Det som jag sa förut är jag är inte simmare, men nu har jag tyckt det är fantastiskt roligt. Och sen när jag pratar med någon som är... Han är deltagare, han springer gärna en kort... Vi har några tävlingar som heter sprinttävlingar som fler tror jag borde upptäcka. För de är typ 15 km långa och det är 4-6 simningar i varje tävling. Och det kan nästan vem som helst klara av som har tränat lite grann. Och han sa det, jag skulle aldrig orka springa 2,5 timmar. Men när det är springa och sen simma lite, sen sticker jag upp och springer igen. Det är så sjukt kul. Och det är så himla härlig känsla i att röra sig på naturen på det sättet. Och det tror jag, och tillsammans att man gör med en kompis också. Att man har en lagkamrat. Du har någon att dela upplevelsen med.
Vad såg du i swimrun första gången du hörde talas om Mats och Jespers och deras fyllevad, det ökända fyllevadet? Vad såg du framför dig?
Just det som vi pratade om här, det här att röra sig i naturen på det här sättet, som inte att någon tog sig skärgården från Sandhamn till Ute på egen maskin. Det var liksom Stockholms skärgård, om man tittar på alla öarna på skärgården jag kan ju nästan alla öarna på den banan nu som jag arrangerade sedan 2006. Så stigarna går ju från kusten rätt upp för att någon har gått på muggen i skogen. Mm. Eller gått och plockat av blåbär. Men det är ju inga stigar som går tvärs över.
Nej.
Så Stockholms skärgård har ju varit, antingen har man en stuga eller så åker man båt. Men det är vatten och öarna. Det är inte liksom att man kan vandra i Stockholms skärgård.
Men har du knyttit ihop det på något sätt?
Ta sig på det här sättet i Stockholms skärgård, det tycker jag är helt fantastiskt.
Men tittar du på det då med, vad ska man säga, adventure racing glasögonen?
Det var absolut de som jag hade på mig då. Och det var, nej, jag föll för naturupplevelsen där.
Vad har din roll varit i det här Ötelö-projektet? Vad är din roll nu jämfört med Micke? Hur skiljer ni varandra och hur kompletterar ni varandra? Och Vad tycker du är roligast med att jobba med det här?
Det jag tycker är absolut, absolut roligast, det är ju att bygga banor som är, som en deltagare tycker är fantastisk. Att det ska vara en naturupplevelse. Lite som jag gjorde när jag själv tävlade. Att jag tyckte det var så privilegium att få komma till ett ställe där någon har rekat och tänkt och verkligen fått mig att springa runt en bana som var helt fantastiskt fin. Och den upplevelsen från tävlande tycker jag är det, är det jag brinner för. Och leverera när vi hittar nya ställen att verkligen hitta. Tänka, vad är bäst rent liksom upplevelsemässigt, så det inte blir några tråkiga rundbanor eller något sånt där.
Har du något exempel på någonting som du är särskilt nu?
Som?
Alltså någon bansträckning eller något, någon upplevelse i Ötelö cirkusen som du har varit det här där?
Alltså Sille tycker jag. Dit åkte jag i september 2015 första gången. Och bara, det är kanske lite krångligt att ta sig dit, men det är värt varenda minut att åka för att ta sig dit. För det är, för mig är det ett magiskt ställe att vara och köra swimrun på, med tidvatten som är 5 meter. Det är klart vatten, det är turkost vatten, det är vita sandstränder blandat med engelsk landsbygd med stenmurar och tweed. Och det är,
ja, men det är sån en blandning mellan, jag vet inte vad, Harry Potter, Downton Abbey och
Karibien.
Och Karibien och även någonting så väldigt som fjäll. Ja, alltså det är väldigt så här karrigt och ganska, ja, oförlåtande också.
Ja, och kallt i vattnet. Precis, och precis. Kallt i luften. Ja. Så, här, så varmt. Men det, just det för mig, det som är så här, drömdestination nästan. Men sen har vi en massa andra ställen som också är otroligt vackra, som är Engadindalen. Och, men Ice Sicily har för mig varit en liten speciell plats.
Schysst pub också.
Väldigt trevligt.
Vad har du fått för feedback från folk om swimrun? Har du någonting som sticker ut? Någon människors deltagare? Såna? För ni vill ha det väldigt personligt ändå.
Ja, det som jag tycker är fantastiskt, det är, vi brukar ju ofta antingen stå Micke eller så står jag vid målgången och välkomnar alla lag. Och det som jag tycker är, kom första året vi gjorde i Engadindalen, och bland de sista lagen så var det ett franskt lag, herrlag. Och de hade med sig barn och fruar, och han kommer i mål och bara tårarna bara sprutar, han krampar och så kramar han om och bara, då har det gett mig en värld, en upplevelse för livet. Och jag bara älskar just det här, krampen, smärtan, men ändå glädjetårar. Och barnen kommer fram och de grinar. Och det är väldigt kul att få vara delaktig med deltagarna också då, i de här ögonblicken. Man själv är ju lika tårögd som dem. Med den här utmattningen. För man vet ju själv vad de har gått igenom eftersom man själv har varit aktiv.
Och det, men vad tror du alla de här känslorna och den här, det de söker och, alltså, är det en motreaktion mot någonting i livet och världen år 2016? Förstår du? Ja. Att vad skulle du säga, vad är motpolen? Om man säger så här, vad är motpolen till adventure racing eller swimrun eller liksom den typen av, det du får utlopp för det? Vad är motpolen liksom?
Stå köa för att en ny iPhone har kommit ut. Typ. Ja, men det är för mig totalt ointressant. Den konsumtionen. Black Friday.
Mm.
Är för mig ett hemskt påfund. Det här, jag vill ju att, det är det som jag tycker så mycket om med att med swimrun här nu. Att få leverera de här naturupplevelserna tillsammans med lagkamrat. Så du måste tänka på, dels respektera naturen, respektera din lagkamrat, du måste respektera funktionärerna, du måste respektera det är liksom, och ändå göra det, man måste vara väldigt dedikerad och ha stor respekt för både distansen, för förberedelser för sin lagkamrat. Det är många parametrar som gör att det blir så himla... För mig tycker jag att det blir en så himla bra sport på det sättet.
Och sen så också lite grann det här med konsumtion och sådär. Även om man ger sig fasen på att man ska köpa det dyraste och värsta, så blir det fortfarande, jämfört med många andra sporter, så du kommer inte upp i så höga belopp.
Nej, och sen blir det inte så att du... Visst, det kanske är skönare att springa i en våtdräkt som kanske lite mer avancerad. Men det är fortfarande...
De dyraste är fortfarande inte så jämfört med, som sagt, återigen, jämfört med mycket annat. Det är liksom inte, det är inte jätte ditt jämfört.
Nej.
Och du kan få ta på mycket begagnat och mycket så här också.
Ja, och du, och en våtdräkt kan ju hålla några år.
Ja, och så kan man bygga en dolma av PET-flaskor.
Ja, exakt. Mm.
Är inte det också lite det här uppfinna Jocke, alltså perspektivet på swimrun? Kan jag tycka att som sett utifrån så kan jag tycka att det är lite fascinerande också. Nu har ju för sig sporten funnits så pass länge så nu börjar det sätta sig lite grann. Men det är fortfarande väldigt mycket så här, hur gör man? Ja, men det, så här ska man göra, så här kan man göra. Man ser folk som testar, ska man ha så här fenor, inga fenor. Ja. Ska man ha så här dolme, inte dolme. Vad ska man ska simma med skon, kan man ta av sig skon. Det är väldigt mycket så här, det finns inte så mycket rätt och fel. Och det är väldigt...
Och vi hade någon finns lag som gick i mål på utdör. Han hade satt fast handpaddlar på skorna som han hade fixat. Han hade knutit fast dem med skosnörerna, för då tyckte han att de fötterna åkte upp bättre och han tjänade säkert någon sekund.
Per väldigt mycket år. Mentalt också kan man tänka sig.
Ja, ja, men det är fantastiskt kul just den här kreativiteten som finns att hitta de bästa lösningarna.
Vad tror du om framtiden för swimrun och ÖTÖ? Om du ska kika sig fem år framåt i tiden?
Jag tror att det blir ännu mer etablerat, självklart. Och sen tror jag fler och fler aktörer. Och det kommer säkert komma större till med fler deltagare. Vi vill fortsätta försöka leverera tävlingar i naturen verkligen. Och att det ska bli... Det behöver inte alltid vara flera tusen deltagare för att det ska vara... Vad ska jag säga? Det kommer säkert komma storstadstävlingar. Men vi har ju Stockholm City Swimrun. Det kommer säkert komma fler och fler i storstäder. Men det som jag brinner för, det är fortfarande naturen och leverera naturupplevelser i, för deltagarna där. Och att det ska vara en otrolig upplevelse i varje moment i tävlingen. Och jag hoppas att vi har tävlingar runt om i hela världen också. Nu har vi ju en ÖTÖ World Series, men den är ju bara i Europa, men vi har ju deltagare från 35 olika nationer. Så det är verkligen en världsserie i den benämningen.
Är det någon skillnad på, är det någon skillnad från ditt perspektiv, är det någon skillnad på målgruppen i de olika länderna? Är det de svenska deltagarna, är det samma typ av människor som de franska, som de tyska, som de amerikanska och sådär? Det känns som Frankrike och Tyskland, där börjar det bli väldigt stort. Eller stort och stort, men det
är... Frankrike är det väldigt stort. Och det som är kul med Frankrike är att det är många unga. Vi har, i Sverige har vi haft många som är lite, inte äldre, men det är i alla fall upp mot 30.
Mm.
Och ändå till och med så gamla som jag. Men i Frankrike så är det mycket 20-åringar som kör swimrun. Det är jättekul. Sen tycker jag det verkar vara ganska samma i resten av världen.
Lite triathleter och lite...
Ja, exakt. Och de har gjort, kört sina Ironman och gjort Xterra och sen vill de prova något nytt. Då. Men i Frankrike så är det många som är 20, 21, 22 som tycker att det här är helt fantastiskt. Jag tror det säkert finns 40 tävlingar i Frankrike.
Jag sitter här på Brattlandsgården. Jag vet, vi hade någon diskussion på i Tyskland också. På sista pubkvällen så höll vi på att prata lite grann om bilar och miljö och allting så här.
Ja.
Är det, går det igång på det här att leva, som man säger, off the grid? Är det någonting som du känner att du strävar efter? Att kunna vara lite så här, inte stå utanför samhället, men liksom lite självhushållstanken och vara lite...
Ja, det vill man ju jättegärna vara. Sen är det ju, ska man hårdra det där, då får vi ju flytta från gården och på i skogen. Men jag tror med det vi gör med fåren, det vi har odla grönsaker och vi försöker vara så mycket självhushåll som vi kan och köpa mjölk av grannen och köpa kött av den andra grannen och potatis av den tredje grannen. Så, och sen försöka prata om det. Så att försöka påverka på det viset tror jag man kan också hjälpa till på sitt lilla sätt. Om man skulle bara dra ut kontakten helt och hållet, då tror jag inte man kan hjälpas åt för att förändra någonting.
Hur skulle du vilja inspirera folk? Hur skulle du vilja påverka folk med ditt sätt att leva och de insikter du har kommit till och de tankar du har?
Ja, framförallt att konsumera mindre prylar ska jag vilja uppnå. Det är väl det som jag tror det är mycket av det som är tokigt, att man använder sina prylar tills de går sönder.
Ja. Vi pratar om det här med bilar, att den bästa bilen, den mest miljövänliga bilen att ha, det är kanske den du köpte för länge sedan.
Exakt.
Istället för att...
våra bilar är 10, 11 och 18 år.
Mm.
Och de underhåller vi här.
Man kan jämföra utsläpp och fotavtryck på att köpa en nytillverkad, så det är kanske bättre att ha dem som...
Jag tror att det är nästan det bästa och ur... Men det finns så himla många aspekter på allting.
Det gör det. Det är väldigt svårt att generalisera.
Men det tror vi på i alla fall, att bibehålla... Ja, men jag var ute och åkte längdåkning häromdagen och hade mina skateskidor och tittade på, men nu var Lillehammer, när var OS i Lillehammer? Det var ju 94 eller
sånt. Jag tror det.
Men de funkar jättebra att skate.
Vad är framtiden för Brattlandsgården då?
Att ha fler får.
Hur många har ni på kapaciteten?
Kanske 5, 6, 700.
Oj. Då får hundarna jobba.
Ja. Sen är det ju bara hittat att vi har ett sätt, bra sätt att hitta betesmarker. Vi har ju hela Åredalen, men det äger ju inte vi såklart då. Så då får man ju låna. Men man gör ju en insats med betande djur och hålla landskapen öppna.
Mm.
Har vi inte dem så växer det igen och blir sly överallt. Det är ingen som vill.
Berätta om ditt Åre. Vad är Åre för dig?
Jag tycker det är en fantastisk plats att bo på. Hela Åredalen med alla omgivningarna. Och det som jag går igång på, det är naturen. Tillgängligheten. Och människorna som bor här. Dels finns det då familjer som bott här i 17 generationer. Och sen har en tillströmning av dels nyanlända och inflyttade. Och att det finns en så stor acceptans bland alla att välkomna de som vill bo här. Så att det finns väldigt... Jag tycker det är väldigt härligt att bo på ett ställe där folk väljer att flytta hit. Det kan man inte säga om de nyanlända, men där finns ett jättebra engagemang och man integrerar väldigt bra här i år.
Och alla det är Höjfrämlingprojekten. Och...
Ja, det finns massa... väldigt stort engagemang. Det är nog engagemanget och entreprenörskapet och hela den här viljan att ha ett skönt bra liv som är väldigt härligt. Därför är det så härligt att bo här.
Någonting som slår mig ner här, eftersom jag också kommer ifrån landsbygden och små orter, små städer och så, att i och för sig nu är det lite orättvist att jämföra, för Åre har ju ändå, Åredalen har ju ändå Åre, så det är liksom, de har ju någonting, de har ju en ganska stark grundbult ändå.
Ja,
men minst sagt, men det är väldigt, man upplever det som det är väldigt levande allting. Liksom. När man kommer med bilen och kör igenom här, även när det är mörkt på kvällarna, så det känns att det finns mycket, det är liksom, det är inte tomt och övergivet och mörkt, utan det är mycket, man ser mycket boskap, man ser mycket företag, man ser mycket, det känns levande på något sätt.
Ja, men det är väldigt härligt här.
Du kommer inte flytta?
Aldrig. Ja, det, aldrig ska man inte säga. Det var ju dumt sagt av mig. Men nej, vi trivs enormt bra. Vi vill gärna att våra barn växer upp här.
Känner du att du har gjort något, att du har lämnat något avtryck på, jag vet inte vad, Sverige, på den här outdoor, svenska outdoorvärlden eller kanske den internationella outdoorvärlden?
Jag hoppas jag inspirerar någon med att ta sig ut i naturen och njuta av den. Och kanske pusha sina egna gränser och prova någonting nytt eller prova någonting lite längre eller... Det hoppas jag. Men jag vet inte. Det...
Har du någonting som du är mest stolt över?
Min familj. Min fru och mina barn.
Hundarna och fåren och hästarna.
Ja.
Har du någonting?
Ja, att jag börjar lära mig rida tycker jag är fantastiskt kul.
Hur duktig är du att rida?
Nej, jag är nybörjare, men vi började rida eftersom vi, ridning var 95 var i äventyrstävlingen vi var med första gången 95 i Patagonien, så var det ridning som ingick och då tog vi några lektioner och sen har jag ridit lite. Och sen flyttade vi hit och skaffade hästar 2011 och så har vi ridit och ridit. Sen när jag började ta lektioner och helt plötsligt har jag insett att förut har jag åkt häst.
Nu rider du.
Nu börjar jag förstå hur det är att rida häst. Och det är så sjukt kul. Och den... För mig hade det blivit en sport som är... Den är ännu större nu än alla andra sporter som jag provat. För det här elementet med någonting som är... Med ett levande djur.
Att det är ingen mountainbike som du har.
Nej, det är inte... Det är verkligen någonting som... För att du själv sitter bra behöver inte det betyda att det går bra. För det är ett samspel med hästen och djuret. Och att vi ska förstå varandra. Och det är så många parametrar som måste stämma för att det ska bli rätt. Och det är så mycket känsla. Men ändå, du ska vara avslappnad. Du ska ha kontroll. Du ska ha ett samspel. Det är extremt många parametrar som ska klaffa för att du ska verkligen få till det.
Det är som ett swimrun-lag.
Ja, fast det här är beyond, tycker jag.
Ja.
Och det har jag helt gått igång på nu.
Gör ni så här vinterturer då? Det verkar så härligt att rida ute i snö på snö.
Jag var ute och red i morse här. Men det var inte himla mycket.
Nej.
Gosig vinter, men absolut.
Har du någonting du vill tillägga? Några ord på vägen?
Ja. Tänk på varandra.
Tänk på varandra.
Ja. Nej, men jag... En sak som jag alltid har sagt är att jag har förutfattade meningar. Men... Och det är min sämsta sida. Men det tror jag alla har, mer eller mindre. Men min bästa sida är att jag är väldigt villig på att ändra mina förutfattade meningar. Och det tycker jag vi ska... Alla hjälpas åt med. För att det blir bättre.
Tack så jättemycket.
Tack själv.
Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i samarbete med Holiday Club Åre och Naturkompaniet. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.